Jo, välkomnar! Ni lyssnar på Av egen kraft, webbradio och på programmet och relationsspecialist psykologen Liria Ortiz vägleder dig. Och programledare är jag, Liria Ortiz. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken, coworkingskontor i Vängar. Och sen, har ni frågor, har ni funderingar, vill kommentera något, då jättegärna ni kan smsa eller ringa till 020-019-0825. Jag upprepar 020-019-0825. Och idag har vi den stora äran att ha i vårt program Anna Kober. Hon har skrivit en bok som heter Närbilder, anteckningar i ljuset av en egen märklig vår. Och den här boken, det är ju en personlig dagbok och en livsfas med många existentiella funderingar. Välkommen Anna, berätta lite mer om dig och om boken.
Ja men tack så mycket. Ja, jag är psykolog och psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, handledare. Mm. Och tycker att det är roligt att skriva, så jag har skrivit 10 böcker inom området KBT. Mm. Då, både fackböcker och populärvetenskapliga böcker. Och jag har varit kliniskt verksam länge, i drygt 40 år har jag jobbat.
Wow, verkligen.
Ja. Så att jag befinner mig i någon form av nedtrappning av mitt yrkesliv och även om jag inte är pensionär i ordets rätta bemärkelse utan jag jobbar fortfarande, men det har ju naturligtvis blivit annorlunda också i och med pandemin här.
Ja. Hur kommer det sig att du började skriva boken? Vad är det du ville uppnå?
Ja, men det var inte så att jag började skriva för att uppnå något. Det var inte ens tänkt egentligen att det skulle bli en bok, utan jag är ju en skrivande person och när det händer saker i mitt liv så brukar jag ha lite stöd och hjälp och tröst bara för egen del i att sätta ord på det. Så jag började att skriva dagbok och ungefär när jag hade skrivit 2/3 så frågade jag mitt förlag om det här kunde bli en bok. Mm. Och det tyckte de, så det blev det. Men det var inte en tanke som jag hade från början, utan den skrev jag helt enkelt för min egen skull. Mm. Och utifrån att alltså, boken handlar egentligen inte alls om pandemin primärt, utan den handlar om brytpunkter och övergångar i mitt liv och sådana brytpunkter och övergångar som finns i alla våra liv. Mm. Och ibland är de ju naturliga och tillhör livets gång, va? Men ibland är de ju påverkade av yttre omständigheter som en pandemi. Va? Mm. Och för mig sammanföll då den här nedtrappningen av yrkeslivet med en pandemi och sen några andra kryddstarka händelser som att jag krossade en armbåg och skulle flytta från ett ställe jag hade bott på i 20 år. Så det var väldigt mycket förändringar och omställningar och det är ju inte alls ensam om. De har vi ju, de här omställningarna har vi ju i våra liv och och jag skrev väl boken utifrån existentiella perspektiv. Så att man kan väl kanske säga att den är en personlig kommentar till min näst sista bok som heter Dansa mjukt med tillvaron. Ja. Mm. Om mening, mod och möjligheter. Mm. Där jag knyter an förstås till psykiatri och psykoterapi mera om psykisk hälsa. Men man kan säga att den är liksom en liten uppföljare av den boken. Mm. Mycket mer personlig.
Precis, för att det finns många frågor som du tar upp i boken i form av funderingar, egna erfarenheter. Som är många saker som många av oss brottas med. Du skrev tidigare om den här, men du skrev också i den här boken om oro inför framtiden. Och en så som du skrev som jag fastnade för, det var om skillnader i mod och i vår beredskap för att stå ut med ovisshet och att ta risker. Vill du berätta lite mer om det? Jag menar, jag tycker att våra våra lyssnare är säkert intresserade åt, kanske det finns saker som de också funderar på när det handlar om det här.
Jo, men det knyter ju an till sånt som är rätt välkänt för oss som jobbar med psykoterapi. Alltså att människor föds in i livet med, vad ska man säga, olika tjocklek på den emotionella huden, om jag får beskriva det så. Vi föds in i livet med olika temperament och med olika grad av sårbarhet inför att utveckla rädslor och uppleva hot och sådana saker. En del av oss är lite mer stryktåliga och upplever inte omvärlden som lika hotfull som en del andra gör. Och detta har alltså delvis med inlärning att göra förstås, vad vi lär oss i livet genom föräldrar och andra. Men i grunden så är det en temperamentsfråga att vi har en olika benägenhet att reagera och agera på sånt som kan hota oss. Och en pandemi är ju otroligt hotfull. Va? Och där kan man då tänka sig att vi tar den på olika sätt. Dels hur starkt vi upplever hotet i den. Och dels hur vi är benägna att ta risker i pandemin. Alltså att avgöra hur min individuella så att säga, risktillvaro ska se ut. Hur mycket jag ska isolera mig, hur mycket jag kan träffa andra människor. Hur jag bedömer det här med avstånd, hur nära kan jag gå andra människor. Många tycker liksom att ja, men det här är väl okej avstånd, och andra har mycket långt avstånd. Och en del vill alltid ha på sig munskyddet, andra använder inte alls. Och det är inte bara en fråga om hur man tolkar folkhälsomyndigheternas restriktioner, utan också en individuell faktor som har att göra med hur jag bedömer risken. Och är jag väldigt snar i den här sårbarheten och hotkänslan, så är det klart att då tar jag mindre risker. Och i min rädsla kan jag då också bli aggressiv mot andra som inte bedömer läget på samma sätt. Va? Så vi måste ha stor tolerans och fördragsamhet med många som blir förbannade eller kastar det onda ögat mot oss på ICA när vi inte gör exakt som de gör. Därför att man har en grundläggande skillnad i bedömningen av risken helt enkelt.
Jo, och det intressanta är också, och jag tänker på mig själv, där tänker jag har fest med massor med sårbarhetsfaktorer, min början i livet var inte den bästa. Och en sak som är väldigt hoppfull kan jag tycka är att vi är inte fast vid det. Utan att i mitt fall, tack vare psykoterapi, vad jag har lärt mig. Jag menar, massor med saker som har bidragit. Och vissa sårbarhetsfaktorer finns där. Men man kan hantera dem på ett annat sätt. Inte alla, det handlar inte om att ta bort såklart. Utan att lära sig att kunna se vilka är då. Och framförallt det du var inne på, bedöma riskerna. Är mina gamla beteendemönster, är det någonting som jag måste lyssna för att det är verkligen en risk? Eller att det är, jag brukar tänka så att det som jag skulle många gånger vilja förmedla till olika personer är den här att jo, man är inte fast, de finns där. Och tack och lov vi kan förändra oss på något sätt att Vi har dessa sårbarheter, vi kan inte komma ifrån många gånger, men vi kan lära oss att hantera dem. Och sen Anna, en annan sak som du skrev, det var att vända blicken mot de välvilliga och konstruktiva istället för att nagla fast oss i galenskaperna. Den där älskade jag. Berätta lite mer om det.
Jo, men den handlar ju om något som vi använder också mycket i psykoterapi, framförallt i de ACT-betonade modellerna som DBT och ACT och många andra moderna KBT-tekniker, så kan man säga, eller metoder. Mm. Och det är ju det här med perspektivskifte, att träna sig i att se på oss själva och livet som mångfacetterade, och att när vi är rädda så ser vi bara en facett av tillvaron. Och när vi upplever andra som hotfulla eller som har att de har egenskaper som vi inte gillar och så vidare, att försöka ställa sig i ett annat läge och titta på företeelsen ur ett annat perspektiv.
Hur gör man det, Anna?
Ja, man får ställa sig frågan, glömmer jag något nu när jag har... Jag tänker att i boken är det så att det är mest tydligt när jag talar om det politiska världsläget, som jag egentligen är mer oroad av än av pandemin. Där det nu pågår någon form av transformering bort från humanism och medmänsklighet och solidaritet och allt det. Och i början skriver jag ju om den här hemska händelsen vid Kapitolium i Washington. Och jag är väldigt, har varit väldigt påverkad av Donald Trump och hans personlighet och sätt att agera. Och när jag blir så förbannad på honom och på det han har åstadkommit och förstört, så behöver jag alltså vända blicken bort från honom. Jag kan i för sig byta perspektiv och se på, finns det någonting han har gjort som har varit bra? Man får leta där. Mm. Finns det andra som är motkrafter? Finns det politiska motkrafter som gör att efterdyningarna av Trump-eran inte blir lika starka? Mm. Alltså titta på, finns välvilligheten där ute? Finns de goda krafterna där ute? Mm. Så att en stickfråga för mig när jag ska skifta perspektiv, det är frågan, glömmer jag något nu? Mm. Och om jag tar ner det till inte en politisk nivå utan till en personlig nivå, så kan det just vara om man känner hopplöshet eller nedstämdhet i sitt eget liv, att försöka vända blicken till, ja men vad finns det som ändå är bra här? Eller att omvärdera en person som jag har fått en massa negativa tankar om. Ja. Glömmer jag någonting här när jag beskriver personen på det här sättet? Ja, så perspektivskifte är otroligt viktigt för att få till helhetsbilder av vad som pågår. Va?
För det glädjer mig att du säger det, för att jag hör ibland från någon som är arg på mig i publiken och säger, men du måste tänka på verkligheten, väldigt anklagande. Så, jo, men verkligheten är också att det finns massor med volontärer som vill hjälpa andra. Verkligheten är också att just nu det finns folk som är torterade för att de kämpar för rättigheterna i världen. Så det där är också verkligheten. Det är inte bara att vi har blivit mer individualistiska och så vidare och så vidare. För att jag tror att det är otroligt viktigt det du säger, att inte fastna i den här att allt har blivit sämre. Det är sant, historiskt sett är vi i en period som är en enorm, vad säger man, retrocess, vet inte vad man säger på svenska. Men det är vi går tillbaka. Jag trodde till exempel att kvinnors rättigheter var fasta på något sätt, att vi skulle aldrig mer komma tillbaka. Men då hade jag helt fel, och det smärtar som tusan verkligen. Men det är så att kunna se, visst, det finns mycket elände i världen just nu, men det är inte bara det. Det finns många. Och jag kanske för att jag arbetar väldigt mycket med volontärer. Är den där, jag försöker alltid påminna mig om dem. Att det finns massor med folk. Och det här, vad jag har förstått, det har aldrig funnits så många som vill arbeta som volontärer som det är just nu. Så det är, tack för att du skrev det verkligen.
Nej, jag tänkte bara att det här har ju en sån stark bärighet i det individuella och lilla livet också, att vi, när vi mår dåligt av någon orsak, kan försöka ställa oss frågan, glömmer jag någonting nu? Finns det någonting annat om jag ställer mig och tittar från ett annat håll på mitt liv just nu? Finns det någonting som ändå är okej, som kan bära mig framåt, som kan skapa någon form av meningsfullhet och så vidare? Så att det finns någon slags konstruktiv kraft i det här med perspektivskifte.
Ja, och det är väldigt viktiga frågor som du ställer där, som vi kan påminna oss. För att såklart, när vi fastnar i det mörka, det är mänskligt, det får man bara där. Men man måste kunna också aktivt vilja ta sig därifrån för eller senare. Mm. För att kunna se att visst, det finns hemska saker, men samtidigt, parallell, eller vad ska man säga. Men de finns där, alla de goda krafter också. Och såklart, som du var inne på, när man mår dåligt, det är inte det lättaste. Men jag brukar säga, vänta. När du är i mörker, okej, stanna där en stund. Men sen, ta dig och börja se. För att det är en process som många gånger måste vi göra aktivt. Ibland skära sig själv, men inte så ofta. En annan sak som du har skrivit väldigt fin. Vad är det som ger oss en känsla av mening i tillvaran? Och då skrev du någonting som gjorde mig väldigt nyfiken. Mening är beteende. Berätta gärna.
Jag har resonerat väldigt mycket kring det här med mening med olika kollegor. Jag har en kollega som heter Alan Frusetti som har lärt mig väldigt mycket om DBT, som jag har jobbat mycket med för självmordsnära
kvinnor. DBT är dialektisk beteendeterapi.
Dialektisk beteendeterapi för emotionellt instabila personlighetsstörda kvinnor som är suicidala. Och Alan Frusetti har varit min mentor och handledare i många år. Och han finns förstås i USA, i Boston just nu. Och han, när vi pratade om det här så sa han, men Anna, mening, det är beteenden. Mening är ju inte någonting som vi fångar som en fjäril som flyger i luften. Och vissa kan fånga fjärilen, andra kan det inte. Mm. Utan så är det ju inte. Utan mening är ju, i och med att vi agerar i våra liv och kan agera i en tänkt riktning, alltså, så kan vi skapa mening på olika sätt. Så att meningen kommer inte till oss när vi sitter i vår fåtölj, utan den skapar vi genom handling. Och vi måste lära oss att förstå våra egna motiv och hur vi hittar de här handlingarna som kan skapa meningen. Det är individuellt förstås, men även generellt. Alltså det finns någon slags allmän uppfattning om vad som kan ge mening i livet, som till exempel kärlek och kärleksfulla relationer. Men utöver det så kan det variera väldigt mycket vad som känns meningsfullt. Och jag, i boken så försöker jag visa på hur man i det väldigt lilla livet kan skapa en stark känsla av mening. Jag tar ett äldre par som exempel, som jag tror har hittat meningen med sitt liv. Bara genom ett möte på gatan med mig. Jag känner dem inte alls. Utan de log mot mig så vänligt. Och jag skapade en liten berättelse utifrån det här paret. Och antog att de känner mening. De skickade ut alla signaler om det, att de kände att det var meningsfullt att promenera där sida vid sida och le mot sina medmänniskor när de promenerade. Eller det här flugfiskesällskapet nere vid ån. Så vad jag försöker berätta i den här lilla daganteckningen var liksom att det är inte så stort, va? Och det här med mening, utan man kan titta på det ur väldigt små händelser i vardagen och vad man gör i vardagen, att det är där man hittar kärnan till den. Men sen vill jag också poängtera det här att man inte ska vara så rädd för upplevelsen eller känslan av meningslöshet. Vi behöver inte alltid känna meningsfullhet. Så är det inte. Allting är inte, eller känns inte så meningsfullt. Men det kan vara okej ändå. Alltså, det är mycket vi gör som vi inte kan koppla någon form av mening till.
Ja, precis. Och jag tänker på den där, dessa meningsfulla handlingar som du pratar om. Hur har de att göra med våra livsvärderingar, om man skulle kunna kalla det så?
Ja, men verkligen. Alltså, om jag har en värdering om att vara en schysst person som är omtänksam mot min omgivning, så måste jag ju vaska ner det i dess beståndsdelar till varje dag, varje stund. Hur ska jag då bete mig mot min partner, mot mina barn, mot mina vänner, mot dem jag möter på gatan? Hur ska jag omsätta den här värderingen, omtänksamhet, till väldigt konkreta handlingar? Och det kan ju gestalta sig i telefonsamtal, eller att man går och handlar en blomma, eller att man frågar grannen, behöver du någonting, jag ska på ICA och handla. Att man lagar middag till någon, att man gör olika konkreta saker. Och ibland kan det ju vara så att det känns lite meningslöst att göra de här små sakerna. Men sammantaget, om man tittar på det utifrån riktningen, värderingen om hur jag vill vara som människa, så blir det tillsammans ett meningsfullt liv. Att man på lång sikt kan känna att jo, men jag lever meningsfullt för jag gör de här sakerna. Så att, ja.
Nej. Då tänker på den där vanliga frågan som man ställer, vad är meningen med livet? Egentligen är det en fråga som inte är så himla bra, kommer jag att tänka på.
Nej.
Har du någon aning? Jag har ingen aning om hur skulle man kunna ställa den frågan så att det blir mer inriktat mot handlingar och det som du är inne på.
Jo, men jag har en klassiker som jag använder i mötet med mina patienter, och det är att aldrig fråga om vad tycker du är meningen med livet, utan istället fråga vad vill du fylla ditt liv med? Vad vill du fylla ditt liv med? Om du tittar tillbaka på ditt liv när du blir gammal, vad skulle du ha velat fylla ditt liv med? Och då är det lite lätt. Därför att det indikerar ju liksom, vad vill du göra? Vad är det för aktiviteter? Och också lite grann indikerar frågan om vem vill du vara? Så liksom, vad vill du fylla ditt liv med? Vem vill du vara som människa? Och inte vad vill du vara som, utan för det kan ju uppfattas som vad ska jag utbilda mig till och vad ska jag prestera och så, utan vilken sorts människa vill du vara och vad vill du fylla ditt liv med? Det är frågor som jag tycker lättare ta mig fram mot det här med fylla, alltså hitta meningsfullheten.
Det är väldigt, väldigt bra frågor. Tack för det. Tyvärr måste vi börja avrunda, för att jag skulle vilja ställa 3000 frågor till. Men okej, vi måste avrunda.
Det får vi ta någon annan gång.
Jättegärna, Anna. Och tusen tack för att du ställde upp för det här programmet och för den klokhet som den här boken inrymmer. Och kom ihåg, boken heter Närbilder, anteckningar i ljuset av en märklig vår av Anna Kober. Så, tusen tack, och vi avslutar. Kom ihåg att ni lyssnar på Egen Kraft med radio och på programmet, och relationsspecialist, psykologen Lydia Ortiz vägleder där. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken, Coworkingskontor i Venngarn.